Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Podplay.
I ett köpcentrum fullt av folk skjuts en gängledare till döds. En förlupen kula träffar en kvinna som råkar stå i skottlinjen. När en 15-åring försöker fly brottsplatsen grips han med en pistol i byxlinningen. Dådet på Emporia i Malmö är en cocktail av de värsta konsekvenserna som skjutvapenvåldet för med sig. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Krimrummet. Den här veckan skulle programmet egentligen handla om något annat. Men så hände någonting som fick oss att kasta om i schemat. I fredags eftermiddag så skedde en dödsskjutning på shoppingcentret Emporia i Malmö. En 31-årig man sköts till döds. En 39-årig kvinna som bara råkade befinna sig på platsen blev skottskadad. En 15-åring sitter frihetsberövad misstänkt för att ha utfört det här dådet och han har också erkänt att det var han som avfyrade skotten. Med mig som gäst idag har jag Kvällspostens kriminalreporter Alexander Wickhoff. Välkommen.
Tack.
Det är andra gången du är med här i Krimrummet. För ett halvår sedan så gjorde vi ett avsnitt om dådet på Latinskolan i Malmö när 2 lärare mördades. Vi har ju vant oss vid att det finns en väldigt hög våldsnivå idag, framförallt kopplat till dödsskjutningar. Men morden på Latinskolan i Malmö som vi pratade om senast, det kanske var en sån där sak som ändå lyckas bryta igenom det här bruset och som på riktigt skakar om en hel stad. Kan man säga att det här har hänt nu igen på Emporia? Har den här skjutningen skakat om Malmö? Vad säger du?
Den har absolut skakat om Malmö på flera sätt. Jag tror dock att det finns skillnader. Det som hände på Malmö Latin var väldigt speciellt. Dels att det inträffade på en skola, och det var som du och jag pratade om då när vi spelade in det avsnittet. Att en skola är en plats där vi vuxna stoppar in våra barn för att de också ska bli vuxna. Och när det händer något så fruktansvärt som det som hände på Malmö Latin på en sån plats, så är det någonting som är väldigt, väldigt svårt att ta in. Och det påverkade såklart Malmö, hela Sverige skulle jag vilja säga, men framförallt Malmö. Och det var också så i det fallet att det rörde sig då om en elev som attackerade och dödade 2 lärare på skolan. Vad som hände i fredags på Emporia är ju lite annorlunda. Vi fick snabbt reda på att det här handlade om ett dåd som polisen misstänker riktades mot en speciell person. Sen är det såklart så att det här inträffade på en plats, vilket gör att väldigt många fler personer blev offer på ett sätt. Och det var ju också så att en ytterligare en person skadades direkt av det här våldet. Men det är klart att det, när en sån här våldshandling utförs på en plats som tillhör oss alla, då är det speciellt. Mm. Och det är någonting som påverkar alla. Det är annorlunda än när en sån våldshandling, som alltid är fruktansvärd, men när en sån våldshandling inträffar på en avsidesplats mitt i natten med bara de inblandade. Det är också fruktansvärt, men naturligtvis så är det här något helt annat.
Det här hände i fredags eftermiddags. Larmet om skjutningen på Emporia gick ut strax efter 5 på eftermiddagen. Vad gjorde du då?
Jag var på väg tillbaka till Malmö. Jag hade varit uppe i nordvästra Skåne och gjort en intervju i en helt annan sak. Och satt i bilen någon kvart ifrån Malmö, eller 20 minuter från Malmö, när jag hörde det. Och då är det ju som det alltid är, att det kommer ju väldigt lösryckt och lite information till en början. Men vad det var då var att det var våldsam attack på köpcentret Emporia. Och då sätts tankarna igång direkt. Därför att det var ju inte länge sedan vi hade ett fruktansvärt våldsdåd på ett liknande stort köpcentrum i Köpenhamn, Galleria Fields, bara precis i början av juli. Och naturligtvis så hos mig och hos många andra gick ju tankarna till det, naturligtvis.
Ja, särskilt i det där första skedet när osäkerheten på vad det är som har hänt är så stor och informationen är väldigt knapp.
Såklart, och så fanns det många beröringspunkter. Det som kom var att det är våld inne på gallerian. Man vet hur välfylld den är vid den tidpunkten. Och också att människor evakueras. Såna ord bara gör ju att man direkt tänkte på det som hände på gallerian Field till Köpenhamn.
Mm. Och för den som inte vet det, vad är Emporia för plats?
Emporia är ett stort köpcentrum, ett av Malmös största, om inte det största. Det ligger en liten bit utanför centrum på vägen mot bron, mot just Köpenhamn. Det är en galleria som finns i de stora svenska städerna med butiker och food courts och så. Och det är dessutom en plats där unga Malmöbor, unga personer, samlas och umgås. Mm. Och det gäller i synnerhet personer i de yngre tonåren, skulle jag säga. Där de träffar kompisar och träffar andra och så. Så det är alltid välbesökt. Nu var det liksom, det här är ju också en speciell tid då i fredags. Det var precis i sista dagen på Malmöfestivalen, som är en stor gratisfestival i hela stan som lockar hur mycket folk som helst. Eleverna i Malmö skolor började dagen innan, i torsdags. Så det var liksom... Och sen har Malmö också haft ett fantastiskt väder senaste tiden. Så det var verkligen en dag där alla var ute, och sista dagen på sommaren, så att säga, kändes det som.
Väldigt mycket folk i omlopp.
Väldigt mycket folk i omlopp, både på Emporia men också i hela Malmö. Så just den Malmöfestivalen lockar väldigt mycket folk. Så det var liksom sådana saker som man tänker på direkt när man hörde om det här första larmet precis efter klockan 17 i fredags också.
Och när du sätter kurs då mot Emporia, när du anländer till platsen, vad möter dig då?
Ja, precis. Jag svängde om och tog en annan infart helt enkelt till Malmö och kom till Emporia. Jag vet inte exakt vad klockan var när jag kom hit, men då möts man av stora polisavspärrningar runt hela köpcentrumet. Men man kan ändå ta sig in, och framförallt är det väldigt mycket folk. Folk har ju bara kastats ut så fort som möjligt ur alla möjliga in- och utgångar. Sen visar det sig såklart att väldigt många besökare hade tagit skydd också i butiker och så. Men många som har kommit ut kaotiskt på platsen, naturligtvis. Var är mina kompisar? Var är min familj? Jag måste ringa till min familj och berätta att jag är okej. Så mycket telefoner uppe och så. Och sen träffade jag också personer som berättade att de hade varit i närheten när det hände. Bland annat två stycken, precis när jag kom upp till den första avspärrningen, så såg jag två unga killar som satt ner. De hade precis pratat med en polis, och då presenterade jag mig och så frågade jag om de hade varit inne, och då berättade de att de hade i vart fall hört det här skottlossningen och så, och de var otroligt skakade av det de hade varit med om och av hela situationen. Och så var det en ganska lång tid. Det är ju som så att när något sånt här händer så måste ju polisen vara väldigt strukturerad och söka igenom den här ofantliga gallerian, för att man vet ju inte.
Nej.
Om det finns fler gärningsmän. Finns det farliga föremål där inne? Var finns det folk? Allt sånt där. Och det måste man göra på ett väldigt strukturerat sätt så att inte ytterligare personer riskerar att komma till skada. Och det tar ett tag, naturligtvis. Så att det här pågick ganska länge, och vi stod där ute i några timmar utanför köpcentret.
Informationen var ju till en början väldigt knapp, men så gradvis under kvällen så meddelar polisen mer och mer om vad det är som har hänt. Vi får veta att två personer har blivit skjutna inne i köpcentrat. Det är då den här 31-årige mannen som har blivit skjuten till döds och en 39-årig kvinna som har skottskadats. Och med tanke på vart allt det här ta vägen så vill jag börja med att prata lite om den här skottskadade kvinnan. För av all information som finns tillgänglig i nuläget så talar det för att hon bara har råkat befinna sig på platsen. Det finns inget som talar för att hon på något sätt har varit måltavla vid den här skjutningen, eller hur?
Nej, det är precis som du säger. Det var polisen tydlig med att berätta dagen efter i lördags när man höll en presskonferens klockan 10. Och det var Malmös polismästare Petra Stenkula som berättade det, att allt tyder på att det här rör sig om en kvinna som har varit på platsen och har ingenting med den här andra personen att göra, den mannen som sköts till döds. Utan hon är en helt oskyldig förbipasserande som av en olycklig slump har träffats illa av kulor.
Det är en kvinna som beskrivs som en turist. Hon bor inte i Sverige egentligen utan har bara råkat hamna då i skottlinjen.
Ja, hon hamnar i detta helt enkelt och skadas allvarligt. Och det är ju så när någonting sånt där händer på en sån plats. Det är ju det som gör det så fruktansvärt. Där finns det väldigt mycket andra personer. Och man, utan att vara någon expert, så vågar jag säga att en gärningsperson, nu är det dessutom så, vilket vi kommer återkomma till, att det är en väldigt ung kille, en 15-åring, som har erkänt att han höll i vapnet. Och då kan man tänka sig i den situationen, på en sån plats fylld av folk i det kaosområde och med ett skjutvapen som är svårt, och det är svårt att hantera ett skjutvapen, att det finns en oerhört stor risk för att sånt här inträffar. Och nu tyder allt på att det också blev så, att en helt oskyldig person träffades också.
Det är tyvärr ett i raden av exempel som vi har sett de senaste åren när människor som inte alls har varit tilltänkta måltavlor ändå har i vissa fall fått sätta livet till för att det här sker under så otroligt osäkra former.
Så är det.
Den andra skjutna personen i det här fallet då, den mördade 31-åringen, är desto mer intressant för motivbilden. Han beskrivs som Sverigepresident för det kriminella MC-gänget Satudara. Han leder också någon sorts undergruppering till gänget som kallar sig för Assassins. Malmöpolisen har de senaste åren haft den här 31-åringen utpekad som en så kallad targetperson eftersom man har bedömt att han har varit drivande i flera olika konflikter i den kriminella världen. Du, Alexander, kan det här mycket bättre än jag kan. Den här mördade 31-åringen, vem är han?
Ja, kan börja med att haka i det som du sa, att, och då får man utgå från hur polisen beskriver honom och att man gör det efter att det här har hänt. Och det är som du säger, en targetperson är ordet som används när jag pratar med poliser, och en person ur Malmös tunga kriminella miljö som under många år har funnits på polisens radar, varit en person som polisen har haft koll på, som man har hållit under uppsikt. Han har misstänkts för, han har dömts för brott, men han har också misstänkts för väldigt många brott. Bland dessa grova våldsbrott. Och suttit frihetsberövad för det. Han har friats från många av de här misstankarna. Och det gäller då som har varit väldigt uppmärksammade. Det handlar om mord på öppen gata för några år sedan. Där han var en av de misstänkta. Han friades i den rättegången från anstiftan till det. Och det gäller också sprängningar mot bostäder. Bland annat en mycket uppmärksammad sprängning för några år sedan i Malmö. Där den unge person som placerade ut bomben själv blev väldigt illa skadad när den detonerade vid fel tidpunkt. Mm. Men även i den rättegången så friades den här. Det var väldigt många som åtalades efter det. Han, 31-åringen, var en av dem. Men han friades från de misstankarna. Men likväl en person som enligt polisen tillhör Malmös tungt kriminella personer. Det är en 31-årig man som tillhör en familj som Kvällsposten och Expressen har beskrivit i många artiklar under många år. Och den familjen är en företagarfamilj som ägnar sig åt import av varor till dagligvaruhandeln. Mm. Men det finns också enligt polis och åklagare konflikter kopplade till familjen som i vissa fall då enligt polis och åklagare och de misstankarna som har funnits har resulterat i våldsdåd såsom mord och sprängningar. Mm. Och där har den här personen, 31-åringen, varit en av de för polisen mest intressanta personerna när man har utrett detta.
Under året så har det funnits en konflikt mellan den här då 31-åringens gäng och ett annat kriminellt nätverk. Det pågår också en rättegång just nu.
Det stämmer. Du nämnde att han, 31-åringen, ledde en, kan man säga, underavdelning till det kriminella MC-gänget Sadudara. Och den grupperingen hade, som du sa, namnet Assassins. Enligt polisen så är den här grupperingen involverad och har varit involverad i en konflikt med en annan gruppering, en kriminell gruppering i Malmö. Och det här har resulterat i flera våldsdåd, skjutningar och sprängningar. Och vid ett av dessa tillfällena i februari så är det en bil. Det var också för övrigt väldigt nära Emporia. Men det var också ungefär samma tidpunkt, sen eftermiddag. Så utbryter det skottlossning mellan två bilar. Och efter detta så grips tre personer. Och de ingår enligt polisen i den här 31-åringens grupp Assassins. Och de har enligt misstankarna skjutit mot en person som då kopplas till den andra grupperingen. Och den rättegången inleddes faktiskt i förra veckan. Där de åtalas för det här. Och det är ett av flera dåd, som jag sa, som kopplas till den här konflikten som har pågått sen, ja, det som finns upptaget i de underrättelsepapper som jag har tittat på är från årsskiftet ungefär och under våren händelser då.
Du var där på rättegången i fredags.
Mm.
Det var även den här 31-åringen.
Det stämmer. Rättegången hölls i Malmö tingsrätt på Rättscentrum i deras säkerhetssal. Och då är det ju så att de tilltalade sitter inne i själva rättssalen och sen är det ett sånt pansarglas och så är en åhörarläktare. Och han var en av åhörarna där och det kunde man se när han kom in att de tilltalade reagerade och att de hälsade och så.
Mm. Och det, om man ska se på den underrättelsemässiga bilden här, hierarkin mellan dem, så är det är gängledaren som kommer och ser till när hans underhuggare sitter åtalade i rättegången, mer eller mindre.
Det är så det har beskrivits. Ja, det rör sig inte om så många personer, utan det ska vara 8 personer, något sånt, som ingick i den här grupperingen. Varav då 3 satt in i rättssalen då. Så att det rör sig inte om några jätte... en numerär här, utan det är ganska få personer.
Mm. Och det här är,
men absolut.
Det här är bara timmar innan hans död. Hur beter han sig vid tidpunkten?
Det är svårt att svara på. Det går väldigt fort och så. Men mitt intryck är att man inte skäms för att visa att man är på plats. Utan han kommer in och tar plats i salen fullt synlig för alla. Och det kan finnas en poäng med det också, att visa att man är på plats och att man vågar vara på plats. Men det är naturligtvis väldigt svårt att uttala sig om, men det var intrycket där i alla fall.
Enligt uppgifter som Sydsvenskan har publicerat så har 31-åringens fiender skramlat ihop pengar för att sätta ett pris på hans huvud.
Ja, det rimmar ju väl med de uppgifter som jag har fått om att den här mannen hade många fiender. Föga förvånande om man då utgår från hur han har beskrivits av polisen och det som han då enligt polisen har sysslat med i många, många år. Bland annat utpressningar och hot. Men då har man sagt att han hade många fiender. Och det är inte heller de uppgifter som Sydsvenskan har publicerat rimmar ju väl med det lilla, får vi säga. Men det lilla vi vet om mordet. Mm. Det är alltså en 15-årig pojke som har erkänt mordet. Och man behöver kanske inte vara en rutinerad mordutredare för att börja fundera på om han verkligen är den enda personen som ligger bakom det här. Så är det troligtvis inte. Utan man kan ju misstänka att det finns andra personer som har anstiftat som ligger bakom där och att den här 15-åriga pojken har en roll i detta, nämligen som utförare. Och det är ju sådana här kontraktsmord fungerar. Det finns ju flertal parter, varav några parter står för en betalning. En annan part organiserar det hela med vapen, med övervakning, med logistik. Och så finns det en part som helt enkelt utför handlingen. Rent typiskt, allmänt sett alltså. Men så om vi tittar på det lilla vi vet så verkar ju de uppgifterna som Sydsvenskan har, så verkar ju de inte helt orimliga.
Mm. Det är också någonting som vi har sett i flera andra fall de senaste åren. Särskilt i takt med att krypterade chattloggar har blivit offentliga och man på en ganska detaljerad nivå kan...
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Se hur flera olika läger skramlar ihop pengar och det kan uppgå till flera miljoner kronor i vissa fall när man vill göra någon sorts gemensam ansträngning för att få någon mördad.
Ja, sådana utredningar har ju både du och jag suttit med. Du har ju läst många i Stockholm, jag har läst utredningar både här i Malmö och i Helsingborg där sådana här, om man får kalla det för affärsuppgörelser, organiseras via chattmeddelanden. Och det är som du sa och som jag har sagt, att det är, då har personer olika roller och man nästan kontrakterar folk och gör upp om priser och inte minst om logistik och övervakning. Var ska vi hitta målet för attacken? Hur ska vi få den personen som ska skjuta och vapnet på plats vid ett bra tillfälle där vi är säkra på att vi kan komma åt den personen som vi vill ha ihjäl. Det är sådana saker som man diskuterar och sånt som man genom att de här chattarna då, till exempel EncroChat, knäcktes av polis som har blivit tillgängliga för polisen och för åklagare och för media också att ta del av.
Vi har varit inne på det lite, men efter den här skjutningen på Emporia så går det en halvtimme ungefär innan polisen gör ett gripande. Man får tag i den misstänkte gärningsmannen när han är på väg in i en taxi. Då har han en pistol i byxlinningen. Det visar sig att den här killen är 15 år gammal. Han är född 2007. Man pratar ofta om att skyttarna blir yngre, men det här är med alla mått mätt ett extremfall. I måndags så häktades han och han erkände då mordet. Du var också där på plats under häktningsförhandlingen. Hur var den?
Ja, det som du sa, det är ju tyvärr inte ovanligt med väldigt unga personer som misstänks för mord. Men det här är ju ett av extremfallen som du sa. 15 år gammal alltså. Häktningsförhandlingen var i måndags och det är en ganska, häktningsförhandlingar är ju ganska korta och formella historier. 15-åringen sitter ju här i arresten, men han var med på länk från arresten tillsammans med sin advokat. Och då går det ju ganska fort. Vi åhörarna fick ju komma in i rättssalen och då satt 15-åringen i bild där och han följde det som åklagaren berättade, och det som sagt var en ganska formell historia. Åklagaren, först kollar man ju med namn och adress på pojken och då svarade han att så heter jag och där bor jag. Och sen berättar åklagaren vad han misstänks för och att man vill att han ska häktas och att han skulle ha fulla restriktioner, alltså att han inte får ha kontakt med omvärlden. Och det går ganska fort. Och sen beslutar man att stänga dörrarna så att själva förhandlingen sker. Där får man inte vara med och lyssna som åhörare, utan det är bakom stängda dörrar. Mm. Men 15-åringen lyssnade på det här. Han såg väl lite rastlös eller nervös ut i min bedömning. Han drog sig i luggen, han kliade sig lite på armarna, han stoppade in händerna innanför muddarna på sin gröna häkteströja. Och sen så gick det väl någon knapp timme kanske. Och så fick vi komma in igen och då meddelade rättens ordförande att 15-åringen häktas så som misstänkt för mord och försök till mord. Det är sannolika skäl, vilket är den starkare misstankegraden, och i fulla restriktioner. Och när han hörde det, lyssnade på det pojken, så satt han med händerna innanför, lite nedsjunken, och händerna liksom instoppade i midjan innanför byxlinningen, och lyssnade på det här.
Jag tror att det är många som har svårt att föreställa sig att en sån här ung person, 15 år gammal, kan begå en sån här handling, och sen så allting som sker i efterhand nu med ett helt rättsligt efterspel. När du ser honom där på skärmen, vad är det som möter dig då? Det är en väldigt ung person.
Det som möter mig är en pojke, ett barn. För det är det. Det är ett barn som sitter i gröna häkteskläder som är misstänkt för att ha dödat en annan människa inne på ett köpcentrum. Och det är liksom svårt att ta in när man har jobbat med någonting väldigt intensivt i några dagar. Och sen så sitter man där och tittar på det här barnet. Då är det liksom svårt att förstå på ett sätt. Och jag pratade med pojkens advokat efter förhandlingen. Och då sa han att pojken mår väldigt dåligt. Han är inlåst, han är helt isolerad. Och kommer så vara under ett bra tag framöver. Och naturligtvis så är det är jobbigt för alla människor, antar jag, att vara inlåsta under de omständigheterna. Men för ett barn som normalt sett inte ens är färdigutvecklad i hjärnan, för det är man inte när man är 15 år gammal, så är naturligtvis det oerhört, oerhört svårt. Sen samtidigt, det han misstänks ha gjort är ju en fruktansvärt brutal våldshandling. Men det är väldigt svårt att sätta ihop det med det man ser på bilden, där man ser i rättssalen under häktningsförhandlingen, det måste jag säga.
Mm. Det är fortfarande tidigt i allt detta, men vi har hunnit titta på 15-åringen en del och hans historik. Vad vet vi om honom?
Vi vet att han är inte från Malmö, han är från Göteborg. Och han har tyvärr en historia som ekar av det vi har sett kring unga gärningsmän av den här typen tidigare. Det finns unga misstänkta för mord i Kristianstad, och det finns unga misstänkta för mord på många andra ställen. Och tyvärr så är det många beröringspunkter. Det är enligt handlingar hos olika myndigheter så finns det en dokumenterade myndighetsinsatser på den här 15-åriga killen från det att han är 10-årsåldern. Och då finns det ju utlåtanden från myndigheter där man pratar om ett stökigt beteende i skolan, våldsamhet mot klasskamrater, mot lärare. Det finns en oro kring pojken då, som alltså när det inleds så är 10. Och senare år så finns det misstankar och oro kring missbruk av narkotika, dåligt psykiskt mående och brottslighet. Ingenting i närheten av detta efter vad vi har sett dock. Men ändå en brottslighet. Och det här resulterar i ett tvångsomhändertagande enligt LVU förra våren, alltså 2021. Då pojken placerades på en låst institution för vård. Och det där är ganska intressant, därför att vi har inte sett att det finns någon, och det finns i vissa fall, att det finns dokumenterad oro kring andra personer, liknande unga gärningspersoner. Att det finns dokumenterad oro vad gäller samröre med grovt kriminella, äldre grovt kriminella. Men något sådant har inte vi sett i det här fallet, kan jag vill jag poängtera, utan det är alltså brott och missbruk och så, absolut, men inte just det att det ska ha funnits någon samrör och alltså några kontakter med till exempel kriminella nätverk eller så. Däremot i samband med att pojken placerades på en låst institution för vård förra våren, så var det faktiskt så att hans biträde yttrade oro för detta. Att om man placeras på en låst institution så finns det en risk att han kommer i kontakt med kriminella personer, äldre, mer erfarna kriminella personer. Och det var han orolig för. Det skulle inte vara bra för den här 15-åriga pojken.
Mm, det har vi sett larmrapporter i flera andra fall, att det blir som en plantskola nästan när man sätter de här allra stökigaste ungdomarna tillsammans.
Ja, och i ljuset av vad som hände i fredags, nu är det ju inte utrett på något vis in i kaklet och vi vet inte exakt vad som hände. Men vi vet att pojken har erkänt att den höll i vapnet. Och i ljuset av det så blir det nästan spöklikt, det som hans biträde sa för nästan 1,5 år sedan. Mm. Så är det.
Det är svårt att se det på något annat sätt än att samhället har misslyckats.
Onekligen.
Om vi tittar på staden Malmö här, så har Malmö under de senaste åren lyfts fram som ett positivt exempel. Man har sett en minskning i antalet skjutningar. Vi har Sluta skjut-projektet som både poliser och politiker gärna har talat sig varma om. Hur ser läget i Malmö ut?
Där får jag återigen gå tillbaka till presskonferensen som Malmös polismästare Petra Stenkula, hon är alltså högsta polischef här i Malmö, som hon kallade till efter skjutningen på Emporia. Och då sa hon att säkerhetsläget i Malmö är inte bra. Det har blivit mycket sämre. Det är en instabil situation med många personer, kriminella personer som har tillgång till vapen och är kapabla eller redo att använda de vapnen. Så att det är en mycket sämre situation än det har varit de senaste åren, tyvärr, i Malmö. Och det har också resulterat i flera våldsdåd nu, till exempel under sommaren, med skjutningar och mord.
Jag har tagit fram ett citat från presskonferensen från Petra Stenkula. Jag citerar henne här. Vi har ett stort antal grovt kriminella. Enda sättet för dem att försvinna från den här grova kriminaliteten är att lämna genom avhopparverksamhet, eller så kommer de att bli dödade. Det är det som har skett nu.
Ja, det är ju, på ett sätt är det ju väldigt, inte hårda ord, men det är ju nästan cyniskt. Men det är ju ingen slump. Grovt kriminella går ju sällan i pension med alla sina pengar. Mm. Utan det blir ju tyvärr ofta så att det slutar antingen med väldigt, väldigt långa fängelsestraff eller med att de råkar illa ut. Och sen är det som hon syftar på här, Petra Stenkula, är ju avhopparverksamheten, som ju är en väldigt stor del av det projektet Sluta skjut som du nämnde, som har använts i Malmö under flera år. Där man helt enkelt, polisen är en av aktörerna, men polisen och samhället aktivt söker upp de tyngst kriminella och pratar med dem och säger att du har två val. Antingen så fortsätter du begå brott och då kommer vi att vara på dig som hökar och inte ge dig eller dina kumpaner en lugn stund. Vi kommer att stoppa dig hela tiden och ha dig under uppsikt hela tiden. Mm. Alternativet är att du ber om hjälp och då kommer vi att hjälpa dig att ta dig ur kriminaliteten och erbjuda allt det stöd som går för att hjälpa kriminella att hoppa av helt enkelt det livet. Så det är det hon syftar på här.
På ett sätt så symboliserar den här skjutningen väldigt bra många av de utmaningar vi står inför som samhälle nu, eller den oro som vi har för utvecklingen. Dels så har vi ett skjutvapenmord i den kriminella miljön. Det här är människor som är väldigt prominenta i den kriminella miljön. Det är inte konstigt att det är just den här mannen som blir skjuten givet vad han har för historik. Vi har också att det här sker på en plats och vid en tidpunkt när det är väldigt publikt. Faran för att utomstående, om man säger så, ska drabbas är skyhög. Och i det här fallet så sker det också. Det är en 39-årig kvinna som bara råkar befinna sig på platsen som blir skadad vid det här dådet. Och vi har också en otroligt ung gärningsman, eller i alla fall en otroligt, vi har en pojke som har erkänt att han har skjutit de här skotten. Sen så ska allting naturligtvis utredas och ledas i bevis i en rättegång också innan man ska säga någonting säkert, men allting pekar åt det hållet. Vad tänker du om hela det här dådet?
Nej, men allt det som du sa nu, det kan ju sammanfattas i ett ord, och det är ju hänsynslöshet. Det är ju så fruktansvärt brutalt. Handlingen i sig är ju brutal och hänsynslös. Platsen där det sker på är brutal och hänsynslös. Det finns ju ingen som helst så att säga tanke på omgivningen eller oskyldiga personer. Även om man kan vilja ta livet av en annan människa i sig är ju en brutal företeelse. Men att dessutom vilja göra det på en plats där man riskerar att skada andra gör det ju ännu mer brutalt. Och också det du sa med en oerhört, då enligt misstankarna, ung gärningsman är ju också oerhört cyniskt och hänsynslöst. Och brutalt. Utifrån det lilla vi vet nu. Men om vi tänker på det här i allmänhet med unga gärningsmän som används för att trycka in en avtryckare. Så hänsynslöst och hänsynslöshet, det är ju det man tänker på.
När du hör dig för hos människor som har kunskap om den här miljön, vad säger de? Varför sker den här skjutningen på Emporia?
Ja, det är naturligtvis lite riskabelt att prata om just det här. Det var ju fredags. Men vad som har sagts, om vi säger så här generellt, den här typen av personer som offret i det här fallet, alltså personer som enligt polisen är grovt kriminella, de vet om att de är utsatta och därför har de skydd. Det kan handla om att man beväpnar sig, att man har skottsäker väst eller att man har personer omkring sig som är beväpnade. Men vad jag har hört när jag har pratat med polisen med mycket god insyn i de här miljöerna är att tyvärr är det så att det är på såna här platser kanske som en person kan känna sig säker eller säkrare och kan släppa ner garden lite grann när man är i det offentliga på det sättet. Och det vet naturligtvis en potentiell gärningsman, vilket gör att det kan vara en förklaring till att en sån här sak inträffar på en sån plats. Sen är det också så att om man ska liksom vara krass så behöver ju en gärningsman komma tätt in på sitt offer. Och det är klart att ett köpcentrum en fredag eftermiddag, sensommar, 25 grader varmt, fest i hela stan, alla är liksom, man är på en plats, alla är där för att ha det roligt och ha det trevligt. Det är klart att det är lättare att obemärkt komma nära en på en främmande person då utan att märkas. Så det är en gång, det blir ett anslag, en dimma av något cyniskt över hela, men det kan vara förklaringar till att något sånt där inträffar på en plats som köpcentrumet Emporia i Malmö.
Vad tror du, finns det risk för hämnddåd, en fortsatt våldsspiral här?
Det är naturligtvis den första frågan som jag ställde till Peter Stenkula, polismästaren, i lördags, bara timmar efter det här dådet. Svaret då var att det är klart att det finns en risk, ingen omedelbar risk ser man. Jag vet inte riktigt varför hon säger så, men det är klart att polisen har bra koll på personerna i den här miljön. Man har betydligt bättre koll än vad man berättar för oss till exempel. Så det är såklart så att, och polisen har också extra resurser. Det hade man av olika anledningar redan tidigare i Malmö, men man kommer att ha en förstärkt närvaro här och ytterligare resurser just för att kunna motverka fortsatt våld. Samtidigt så vet vi att de personerna i den här världen, i den grovt kriminella världen, de tar inte hjälp av polisen eller samhället för att lösa konflikter eller få hjälp när man har råkat illa ut, utan det löser man på sitt sätt, på egna sätt. Och tyvärr så är det ofta genom våld, genom hämnd. Och det är klart att säkerhetsläget i Malmö, som ju redan innan det här mordet var, som vi berättade tidigare, var klart försämrat. Det blir ju inte bättre av det som hände i fredags på Emporia, naturligtvis.
Vi litar på att polisen kan bibehålla ordningen och att utredningen förhoppningsvis kommer att kunna visa vad det är som har hänt här och varför. Vi följer utvecklingen, både du och jag, vad som händer framöver här. För den här veckan i krimrummet så nöjer vi oss. Tack så mycket Alexander Wickhoff för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Ett nytt avsnitt kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.